märkt, och det har väl många märkt, att Pyrenéernas högländer utövar en alldeles särskild dragningskraft på de latinska folkna. Spanjorer, portugiser och fransmän, alla är de lika ivriga att fara till Pyrenéerna. Särskilt till Sardinien. Iberiska halvön och Frankrike har ju högländer i stor myckenhet, kan man säga. Befolkningen reser ju också upp till höjden av bergen mer än vi gör. Och de talar ju alltid, man hör i Paris, i Marseille, i Nice, Antibes eller vad man nu är i Cannes. På sommaren till och med, ja, där sitter de då och talar om, när de badar så sitter de på strandcaféerna och restaurangerna och talar om hur det är uppe i bergena. Om hur luften är och solen och skuggan och dricksvattnet, brödet och köttet, ostarna. Vad talar de om mera? Sallad, druvor, päron, valnötter och hur kaffet är. Hur att vinet är eller ölet, spirituosan, det konverserar man ju inte om i de latinska länderna. För det anses ju inte fint att prata om vin och sprit i sällskapslivet. Fransmännen talar gärna om Ardennerna, Vogeserna, Högprovence, Alperna. Spanjorer och portugiser, så fort de träffas så börjar de att prata om Kantabriska bergen, Sierra Nevada, Morena och Guadarrama. Och anställer jämförelser mellan dessa märkliga bergskedjor med deras snöhöljda toppar. Sakligt och fundersamt. Men om Pyrenéerna talar de med hänförelse. Alltså när Pyrenéerna kommer på tal och knarrar i stolarna och då tändes det nya cigarrer. Son incomparables, de är ojämförliga, utropar spanjoren. Ils sont vraiment, svarar fransmännen. Vraiment, Pyrenéerna är verkligen incomparabla. Vid barriären på utsiktstorget i Puigcerda, den där staden på 2000 meters höjd uppe i Pyrenéerna. Där står en spanjor och en fransman ett stycke ifrån mig och tittar ner i Spanien. Jag kommer där på morgonen och vill inte stå och lyssna, så att jag börjar att prata. Så säger jag, Pyrenéerna utövar en stor dragningskraft redan under antiken. Jag säger det, ja, durante el tiempo antiguo, los Pirineos, och så vidare, säger jag, för att de ska förstå att jag talar deras språk. Ja, de blir genast livliga och börjar falla in. Ja, säger jag, i synnerhet var det på Iserda där vi nu befinner oss. Både på denna sidan och på den franska sidan så var den mycket eftersökt under antiken. Min herre professor, sa de. Oui, sa jag. Si, senor, jag är professor. Och jag kände mig som en professor. Och så sa jag, Sardinien är mycket rikt på källor, på floder och vattenfall. Romarna älskade att bada. Inte i havet, men fluvialt, för att inte säga manantialt, i källor. Min herre är professor i kemi, fysiologi, naturlära, svarade jag. Ja, så spanjoren, helst varma vulkaniska källor skulle det vara. Det skulle nog helst vara. Det skulle nog vara på den tiden också. Man tycker bäst om det i våra dagar också. Alla vill ju resa hit till de varma källorna. Jag tror att det är källorna som lockar mest hit upp. Det tror jag också, sa jag. Ja, men forellerna då, sa fransmannen, och pärorna, och så tände han sin pipa. Ja, det är sant, sa spanjoren, päronen och mjölken och grädden, glöm inte korna, Spaniens bästa kor. Ja, men hästarna då, sa fransmannen, hur kan ni här på spanska sidan låta hästarna degenereras? En cerdanhäst, ja, det var någonting för Napoleon på sin tid. Ni borde friska upp hästarna med gaskanjare. Ni borde hingsta från Gascogne. Tro mig, min herre. Ja, monsieur. Hingsta från Gascogne. Det vore någonting för spanjorerna. På vintern är det skidsporten som drar mest, sa spanjoren. Men annars är det ju de varma källorna och grottorna och vattenfallen. Ja, jag tror nog att svavelkällorna, sulfurkällorna, de heta svavelkällorna, de drar väl mest ändå i det gula vattnet. Men ändå är det väl fler som dricker brunn än som badar. Det tror jag nog. Här räknar de ju aldrig. Men att tänka sig, säger han, en gittbruten dam som tagit några dopp i 32-gradigt sulfabad. Hon är färdig att ropa: åh, vad jag är frisk! Åh, vad jag är frisk! Åh, kom och sådana... Åh, vad jag är frisk! Inbildning, antik vidskepelse, sade fransmannen och drog ett bloss på sin pipa. Hör på! Hör på, sa spanjoren. Se dig i spegeln, se dig i spegeln. Se hur föryngrad du blivit. Sånt hör jag när jag inspekterar. Se dig i spegeln, se hur du har blivit föryngrad, ropar frun till sin man när han plaskat så där en veckas tid i en svavelkälla och druckit bikarbonat i en annan. Förresten är de varma källorna i Les Escaldes, de som man badar i, de är också alkaliska. Jag har biljetter här till... Tack, merci beaucoup, merci, no, rien pour moi, svarade fransmannen. Och de håller, dessa alkaliska källorna menar jag nu som spanjorer, de håller en hälsosam dos arsenik, fy fan, fidon, sa fransmannen. Ja, arsenik i hälsosam dos, sa spanjorer. Det är mitt arbete att kontrollera temperaturerna. Ja, håller då till temperaturerna, sa spanjorer. Fransmannen naturligtvis. Och drog ett nyspott på sin pipa. Ja, men det är ett ganska monotont sysslande för mina sex källor. Det ändrar ju aldrig temperaturen, sa spanjoren. Ja, det vill säga att de springer ut ur berget med beständigt samma värmegrader. Vilka då? 44, 42, 33, 27 och så vidare från 44 till 27. Ända ner till 18, 18 grader. Men ni på franska sidan, ni har ju fond romo, fond romo. Jag ser maken till kurort finns inte i hela världen. Och vilka löpor för skidåkare. Men vi spanjorer tycker förstås att allt franskt är så underbart. Det är precis som om allting vore finare, riktigare och trevligare i Frankrike än i andra länder. Fransmannen svarade: på tal om Font-Romeu så föredrar jag ett kloster jag såg på vägen hit. Det ensliga lilla klostret av granit med sitt tempeltorn som höjer sig så blygt i den djupa, tysta barrskogen. Källan som sorlar där, silverklockan som klämtar till bön. De små nunnorna, dessa små heliga kvinnor från Conflans och Roussillon, svårt sårade duvor, duvor med blodstårar på vingen, duvor som med det sista fria vingslaget räddat sig i Jesu armar. Ja, jag har hört dem sjunga, sa spanjoren, jag har hört dem sjunga en mycket vacker from visa. Jag var nämligen på klostret så... Jag var där som expert på termala anläggningar. Det var någonting underbart med dessa nunnor som sjöng där i en trädgård i ett tusenårigt. Så där, god dag, ropade han. Det var någon som kom. Men berätta nu om det där klostret då, sa jag. Ja, tusen år, ett tusenårigt kloster. Och dessa tusenåriga murar av granit och så doften av pinjer, furor, gran, pinus, silvestris. Först sjöng en sopran. Om jag kunde minnas, hur var det hon först sjöng? Jo, hon sjöng: hör du från skogen vid randen av källan min enkla sång. Jag sjunger i landet Cerdanien, ack svara mig i Roussillon. Ave Maria, hjärtans fru, och Jesu moder, välsignad du. Så sjöng hon. Och här föll den lilla kören in efter varje solo med sin ritornell. O du som skydd och förbön för alla Guds trogna är. Hör till din ära sorlar, källan i skogen här. Och så hörde man från refektoriet den heliga musiken. Vackert, vackert, sa fransmannen. Fromhet, naturlyrik. De där två gamla tornen som man ser där borta, sa han. Vad är det för slags monument? Är det ruiner? Det är resten av kejsarens palats, svarade spanjoren. Vilken kejsare? Karl den store. Charlemagne, bodde han här? Om han bodde här. Han trivdes bättre här i Pizarra än i spanska marken. Där nere gick ju sydgränsen för vad han hade lagt sig till med. Fransmannen teg en stund. Sen knackade han ur sin tobakspipa. Ja, sa han, Karl den store, det var ingen riktig kejsare. Att kröna honom i Rom på 800-talet var en blasfemi. Påven var bara ärkebiskop och prästen år 800 var det väl. Eller när det nu var. Och han hade ju mutat Karl. Jag vet jag ingenting om, sa spanjoren. Ja, men jag vet, sa fransmannen. Och Karl den store, Karl den store. Stor var han kanske i förhållande till alla de andra små karolingerna, men vi var barbarer hela bunten. Små, små, små. Spanjoren harklade sig och så sa han, hur pass stor Karl den store var, det kan jag inte avgöra, min herre. Jag är bara folkskollärare ifrån början, så numera inspektör för termala källorna här med. Men som folkskollärare så lärde jag barnen att Karl den store räddade påvedömet när han slog longobarderna och tog norra Italien. Han rensade upp hela Tyskland och gjorde det till en riksenhet. Han drev ut avarerna och vänderna. Han grundade Österrike. Han härskade över Frankrike. Delade Frankrike i tre riken. Feodalherrarna där blev hans vassaller. Han stiftade lagar som stod över de franska stammarnas lagar. Han mildrade straffen. Han skyddade kyrkan. Han stiftade en akademi för att få bukt med barbariet i Frankrike och okunnigheten i Frankrike. Han började på gamla dagar studera grekiska och latin. Han ivrade för ballad och kyrkosången, litteraturen. Han förbättrade handel och förvaltning. Han försökte återuppliva den klassiska bildningen i en tid av vildhet och råhet, brottslighet och elände. Och han byggde domkyrkan i Aken. Hans kejsardöme barn. Ja, förlåt mig, jag talar nu till er, mina herrar. Hans kejsardöme var det närmaste stort som ett kejserliga Roms medeltidens största härskargestalt måste han väl då ha varit, mina herrar. I riddardiktningen är han ju förresten idealbilden av en härskare. Tack min vän, sade fransmannen. Ni kan er barnläxa. Karl den stores storhet är en stor germansk propagandamyt. Karl var i den närmaste analfabet. Hans konstintresse, som ni talar om, konstintresse, ja. Det var lyx. Behov, en barbarisk lyxbehov. Hon är ju en kejsare utan förfining, en man utan smak, utan finess, utan elegans. Men det var ju någonting värre med det hela. Han var talanglös som härförare. Samtalet avbröts av en trumpetfanfar. Det var skolbarnen som tågade in på torget i Pizarra för att spela för borgarna och sommargästerna. Hela Cerdanien var på benen för att fira sommarfest. Vimplar, flaggor, lövare hus. flickor med barmen fullproppade violer, liljekonvalje och mandelblom. Lövade hus och blåsorkestrar från folkskolan, pukor, trummor, trombon och basun. Ho! Musica militar del caudillo. I Sardinien träffade jag en greve från Barcelona som också skulle in i Frankrike. Den morgonen gick vi upp på takaltanen för att betrakta Sardiniens berömda soluppgång över berget Canigou. 3000 meter, 2007. Det var den tiden på året när solen tycks stiga rakt upp ur kratern i toppen på Canigou. Vi duschade och solbadade på altanen. Klockan var väl 17:30 och ingen störde oss. Nere på terrasserna grönskade sallad, humle, kronärtskockor på 2700 meters höjd. Tomater, spenat, persilja, morötter, pumpor. Pärorna mognade. Och mot murarna stödde vinstockarna sitt grenverk med gröna och röda druvor under bladna. Lite skräp låg hoprefsat som man skulle bränna. Verktyg såg jag stå här och där lutade mot gårdsmurar, en vacker syn. Och på gångarnas grus och trampgräset som jag kallade så glimmade ännu daggen. Två stora tuppar var redan i full verksamhet med sina höns och i en låda med hö låg ett nyvärpt ägg. På en mur med utsikt ner, långt ner i Spanien, satt första fiolen från orkestern och övade sin stämma till kvällens musik. I en gödselstack stod en grep och kalkoner gick där och picka och så morska ut. Längre ner var det ankor, kaniner och så vidare. Kaniner och ja, jag tyckte instängda harar som tuggade majskolvar. Och så duvor i lådor som skulle gödas. Men fria duvor flög ut och in i ett duvslag på en hög stång. Så vackert med duvslaget som avtecknade sig mot Aragoniens fjäll där man ännu såg en strimma snö i den bleka, över den bleka skylinjen på Aragoniens fjäll. Karl den Stores torn från kvällen före det står nu med slagskuggor som framhävde deras monumentalitet. Och jag förde den på tal och sa att fransmännen kanske inte hyste lika stor beundran för Karl den Store som Rolandssagans författare och krönikören i Aachen, Carolus Magnus. Karl den Store var ju ingen kejsare för nutida fransk smak eller för någon tids franska smak. Ändå regerar han Frankrike och hela Europas fastland. Fransmännen beundrar Napoleon, svarade greven av Barcelona. Napoleon var elegant. Napoleon var en kejsare, så som en kejsare ska se ut. Han var elegant. Eloquent. Rask. Hade blixtande ögon, maner och galant var han också, sa jag. Även galant, sa det greven. Och så var han en fältherre med talang. En fransk kejsare måste vara en fältherre med talang. Och en fruntimmerskar ska han gärna vara. Alldeles som havets vågor jagar varandra emot ett rev tills det krossas. Till skum och stänk. Så har fotfolk och ryttare i sekels sekel oupphörligen jagat och krossat varandra mot den väldiga barriär som Pyrenéerna är emellan Spanien och Sydfrankrike. Men ja, det kommer här nu en solig dag och som en ödets gunstling rider jag min svartglänsade Bugatti över Pyrenéerna och ser från 2000 meters höjd hur dalen öppnar sig där jag ska fram. Bakom mig brinner solen över Andorra, men rakt emot mig ur floddalen kommer med nordanvinden flock på flock av ulliga moln som rivs i tu av de skarpa fjälltopparna och virlar bort i en atmosfärisk ringdans som en ballett, som en grand ballett, ut ur min syn. Tills nya flockar sänds ut från ett blånande högland i fonden. Det är berglandets korbiär. Vilda, färgrika korbiär med grottor, underjordiska floder, röda fält, gråa hedar, Frankrikes forna gränsland i syd. Där står frankernas gamla torn på vakt kring Carcassonne, världens största medeltida fästning, största stadsmur, näst Visby, som är ju vår konkur ibland fästningar i hela världen. Men vilka drabbningar har det inte stått här, va? Vilka turneringar, vilka majfester. Jag minns en gammal festballad i krönikestil. Jag har varit i Carcassonne förut. Jag var där, jag tror det var på min bröllopsresa, eller också var det på den resan jag gjorde. Ja, en gammal festballad var det då i alla fall, som jag lärde mig, jag tror det var min hustru som sjöng den i Carcassonne. Det var i krönikestil från en slottsfest, och jag har funnit musiken egendomligt efter 30 år. En festballad i krönikestil kan påminna något om våra krönikor från Erik och Valdemar och alla de där sakerna som naturligtvis gjorde efter det där. Den där balladen beskriver borddukar, bordlöpare i slags häpen förtjusning över broderierna. Den börjar med dukar och kläden och sådana där saker. Jag ska förresten sjunga den, för det har sitt intresse. Dukar och kläden, såna man har bäst, där läggas för de herrar som är komna till fest. Näktergal och syska och trast sitter still ner vid ena follen och marken till. Men gripen och örnen, de sitter väl mitt i, för att den var ska bättre den var så bli. Och falken hur han flyger man grant kan se, och hur de andra fåglar på flykt sig bege. Och lindormar där ser man vid ändans fåll, de slåss med varandra med ursinnigt våld. Av hjortar och av hindar man såg en stor flock, hopsydda med rött guld fast en levande dock. Ja, sällsam att skåda var duken som den låg, med mången fröjd för ögat och för riddarens mål. Plötsligt färdas jag över ett brusande vattenfall. Det är Lod, floden som jag ska, på svenska säger vi Åd. I bestämda artikeln så blir det Lod på svenska. Floden som jag ska följa, Carcassonne, det är alltså Åd. Den störtar ut ur en grotta till höger av vägen. Oh, vilket landskap. Och man tänker, man vill visa det för sina bästa vänner. Faller då, krossas mot en bergklack, vattnet i flera avsatser krossas, stänker från stjärnor som spjut friskt i luften och samlar sitt flöde på nytt, störtar in i en naturlig bergtunnel under min väg och sprutar ut på motsatta sidan, ut i en rymd, ut i en 1000 meter djup rymd, där långt nere jag ser en urringad, för det är varmt, en urringad bondflicka som går och samlar hem höns och kycklingar. som en brudslöja svallar vattnet forsen ner till den lilla flickan. Antingen är hon 19 eller 21 år, lite trubbnäst och med en smilgrop i mungipan. Och jag minns när jag ser snöfjället långt borta, den vackra spanska visan om duvan på Canigó. Duvan på Canigó, oh, om jag kunde minnas den. Jag har duvan på Canigó. Ack på den hårda skarsnön fann jag just denna morgon en stackars frusen duva som stormen rövat var. Jag såg det var din duva, min älskade, och därför jag vårdar den med ömhet, hon flyger inom kort. Ack, sorgsen är den duvan som saknar för sin hemtrakt, och sorgsen är den kärlek som ensam brinner ner. Men nu kan livet jubla än om jag blott får se dig, och nog står himlen öppen var gång du mot mig ler.